Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När vi bombarderas med information om klimatet, där vissa menar en sak och andra något helt annat, är det kanske inte alltid helt enkelt att veta vad man ska tro på. Eller är det kanske inte så svårt? 99% av forskarna är ju eniga. Ändå ifrågasätts deras uttalanden. Vad beror det på att vi ibland har så svårt att ta till oss fakta? Och hur förhåller man sig till personer som inte tror på klimatkrisen? Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden. Med mig, Liv Svirsky, och dig, Frida Hylander.
Ja, hej hej.
Hej hej. Och idag ska vi prata om klimatet och tilltron. Och med det menar vi det här svårigheten att veta vem man ska tro på. Och att det finns så väldigt många åsikter kring vad som är rätt eller fel. Och vem som ljuger och vem som har rätt och vem som talar sanning och fake news eller inte och så. Och ja, men hela det området, vad är det som gör det så svårt för oss att veta vem vi ska tro på och att kanske också lita på dem som enligt alla objektiva mått mätt faktiskt har kunskap? Vad säger du?
Ja, det här är, men jag tycker det här är en jätteviktig liksom aspekt av klimatfrågan, för klimatfrågan är väldigt utsatt för misinformationskampanjer och att man lyfter fram och förstärker osäkerheten och vill få den att verka mycket större än vad den är. Så jag tänker att det finns flera delar i det här. För det första så är det ju så här att när vi har med så här vetenskap att göra så är ju en grundpremiss att vi aldrig kan säga någonting med 100% säkerhet. Alltså en grundpremiss för vetenskapen är ju att den ska kunna liksom falsifieras. Så det gör ju att forskare är drillade i att alltid uttala sig med liksom, att alltid lämna ett litet rum för att så här, ja men det här liksom, det här skulle kunna motbevisas av framtida forskning eller så. Så det får vi leva med. Sen är det så att det är därför vi behöver många forskningsstudier inom ett fält för att kunna dra mer säkra slutsatser. Och där har ju klimatforskarna alltså, det finns liksom tiotusentals forskningsstudier som pekar i samma riktning som gör att man idag kan säga med extremt hög säkerhet att planeten håller på att värmas upp och att det är människans, liksom den mänskliga påverkan som är den största bidragande faktorn till det. Sen har det funnits en del studier som har motsagt detta. Men där finns det också en ny studie nu som har tittat på de studierna. Som ofta lyfts fram av kanske mer klimatskeptiker eller klimatförnekare. Men där man tittat på de studierna och sett att alla de studierna har olika metodologiska fel eller mätfel. Och så här, så att de studierna är inte särskilt giltiga. Så sett till det totala fältet så finns det en oerhört stor liksom säkerhet kring att vi befinner oss i en klimatkris och att det är den mänskliga påverkan som är den största bidragande faktorn till att den här uppvärmningen går så enormt snabbt som den gör. Ibland tänker jag på om vi skulle titta på liksom det psykologiska forskningsfältet. Så jag vet inget inom det psykologiska forskningsfältet där man har liksom att 99% av forskarna är i princip överens. Finns det?
Hardly, faktiskt.
Nej. Eller hur? Så ibland tänker jag så här, shit, om vi skulle ställa samma krav som jag tycker att ibland klimatforskningsfältet utsätts för. Om vi skulle ställa samma krav på andra forskningsfält, då hade ju vi inte kunnat uttala oss om någonting överhuvudtaget. Då hade vi inte vetat någonting om världen.
Nej, det är sant. Men okej, det är ändå då en ganska entydig bild från forskarsidan. Och ändå så har vi de här, nej, det är inte människan det beror på. Det här är bara naturliga förändringar som sker med viss periodicitet och så. Alltså vad är de här psykologiska fenomenen, tänker jag, att vi har ens, att vi liksom håller fast vid det vi har bestämt oss för på något sätt och inte ger oss fast. Även om 99%, man kan ju tycka att i något läge, någonstans när det passerar 50% så kanske man får på något sätt ge upp och inse att jag har tydligen fel. Ja. Men vi gör ju inte det tydligen.
Nej, och jag tänker att det finns absolut psykologiska fenomen som ställer till det där. Som jag tänker vi ska komma in på. Men jag tycker också att det är svårt att prata om detta utan att också prata om de oerhört liksom så här systematiska missinformationskampanjer som har riktats mot klimatfrågan. Och där, det här är inte mitt expertområde, så jag känner att jag ska inte liksom vandra för långt ut på någon hal is. Men jag skulle ändå vilja, rekommendera en podcast som tittar närmare på detta, som heter Drilled. Den är på engelska, men den är bra korta 15 minuters avsnitt som går igenom hur framförallt liksom hur med start i USA, hur fossil liksom oljebolagen och framförallt där Exxon Mobil, som är ett jättestort oljebolag, gick från att faktiskt bedriva på 60-70-talet bedriva forskning på förnyelsebar energiförsörjning och solenergi, till att överge den forskningen och istället börja liksom så här systematiskt så frön av tvivel och där rikta in sig på grupper som man tänkte eller liksom då analyserade skulle vara mottagliga för dem det tvivlet, så att säga. Och det här har ju liksom bedrivits, och det kan man se fortfarande. Och här har vi också mer och mer forskning på vad som utmärker de grupper som är skeptiska mot klimatförändringarna. Och där man kan se att så här, det handlar inte särskilt mycket om brist på fakta. Finns till och med en studie som visar att välutbildade klimatförnekare är mer övertygade än andra mindre välutbildade klimatförnekare. Och där man också har sett att det hänger ihop väldigt mycket med så här, politisk ideologi liksom en syn på samhället som mer, att man har en mer hierarkisk syn på samhället, eller man pratar om så här social dominance, alltså ja, med mer liksom så här en hierarkisk syn och så. Och jag tänker att det här kan vara viktigt att förstå, för att man kan så lätt hamna i en frustration där man tänker att vi lite så här kan informera bort klimatförnekandet, eller att vi bara ska liksom tala klimatförnekarna till rätta. arbete. Och så verkar det inte alls funka. För att det är liksom det är andra faktorer som påverkar att om man är skeptisk mot klimatförändringarna eller liksom den mänskliga mänskligt skapade klimatförändringarna eller inte. Det handlar inte om brist på kunskap, det handlar inte om brist på information. Utan det är annat. Och så det är den ena delen. Sen så tänker jag att det kan vara viktigt att förstå det också, att det finns väldigt resursstarka, alltså pengamässigt resursstarka intressen som fort under flera decennier har drivit på de här liksom tvivelskampanjerna.
Och som fortfarande gör det?
Och som fortfarande gör det, absolut. Men sen är det ju så att de kampanjerna funkar ju också till viss del för att vi sen också har de här liksom psykologiska mekanismerna som ställer till det för oss. Men jag tror inte att det hade varit lika mycket av den här polariseringen och det här liksom tvivlet som dyker upp om det inte hade varit för de här väldigt systematiska kampanjerna.
Man kan säga att våra psykologiska fällor blir matade.
Ja, det blir de. Och jag kan drabbas av det själv ibland. Jag tänker ju ändå att jag är ju väldigt så investerad i klimatfrågan. Men ibland kan jag vara så här, nej. Alltså forskarna kanske har fel. Vi kanske har missuppfattat allting. Det kanske är en jättestor konspiration. Alltså, det är så lätt att hamna där. Och på ett sätt så hade ju det varit så himla skönt. Mm. Då hade man ju sluppit det här jobbet. Men sen så blir man påmind om när man ser som just nu att det är liksom en enorm torka i Indien och att Indiens sjätte största stad är nästan totalt utan vatten. Och det är ju det läget vi är i nu, att nu är ju klimatförändringarna här. Det är ju inte längre någonting som så. Och vi vet att miljontals människor dör varje år av luftföroreningar som till största del kommer från utsläpp av från fossila bränslen och sådär. Så, ja.
Men vad är det då som gör till och med du kan vackla? Vad är de här psykologiska mekanismerna som gör att vi kan hålla den här faktan ifrån oss?
Jag tänker att det finns flera olika mekanismer som kommer i spel. En sån mekanism som i och för sig kanske inte är det som gör att jag tvivlar, eftersom jag egentligen har en övertygelse åt ett annat håll. Men det är ju det här som kallas för bekräftelsebias eller konfirmationsbias. Som innebär att vi har en tendens att ta till oss av ny information eller ny kunskap som bekräftar det som vi redan tror på. Alltså liksom som bekräftar vår redan rådande syn på världen. Så är jag skeptisk mot klimatförändringarna så kommer jag också vara mer benägen att ta till mig av information som bekräftar att klimatförändringarna inte är på riktigt eller att det bara handlar om naturliga variationer. Åt andra hållet såklart också, har jag en tro på att klimatförändringarna är på riktigt, så är jag också mer benägen att ta till mig av information som bekräftar den världsbilden.
Så confirmation bias, det är någonting som vi alltid har, kan man ju säga.
Ja, det är absolut ingenting som är unikt för klimatfrågan, utan det där dyker upp hela tiden. I alla frågor.
Sen tänker jag ju på det här fenomenet också, så att när man kan ett ämne, då har man ju när man kan ett ämne så har man ju en tendens att bli mer kritisk på något sätt, eller alltså förhålla sig till kunskapen på ett lite mer kritiskt sätt. Alltså ju mer man kan, desto mer inser man komplexiteten. Och kan därmed inte uttala sig på ett väldigt svartvitt sätt, utan man blir mer nyanserad. Man blir mer, jo, så kan man se det, men det finns ju naturligtvis den här aspekten och så. Vilket ju gör att de som kan mycket kan låta mer öppna för diskussion på något sätt. Än den som kan väldigt lite. För den kan uttala sig. Så här är det. Punkt. Yeah. Sen kan den i och för sig inte leda det i bevis överhuvudtaget. Men den kan uttala sig så skarpt. Mm. Och vi kan ju ibland då låta oss luras av. Ja, fast säger man så där övertygande. Då är det säkert så.
Mm. Och där är ju ytterligare en sån liten psykologisk fälla. Att vi när vi tar till oss av information. Så verkar det vara mycket viktigare. Liksom vem budbäraren är än exakt vad budskapet är. Så om vi uppfattar budbäraren som trovärdig, då blir vi också mer benägna att ta till oss av budskapet. Även om liksom, budskapet är förenklat eller inte stämmer. Mm. Så att det finns ju någonting med det där som gör att till exempel vissa, vad vet jag, klimatförnekande presidenter kan stå och säga liksom rena lögner och ändå få folk med sig för att man har tilltro till den som säger sakerna.
Det fenomenet använder vi oss ibland av, tänker jag också, att man tar rygg på någon. Ja, men den där människan litar jag på. Det där är en nära vän eller en människa som jag har stort förtroende för eller i andra frågor. Mm. Om den säger att kärnkraft är en bra grej, då är det nog så.
Precis, och på ett sätt så tänker jag att vi måste göra det. Och det här är lite samma sak som vi pratade om i förra avsnittet med att det blir nästan omöjligt att hålla koll på varenda liten detalj och själv göra alla efterforskningar. Och vi alla kan inte vara klimatforskare som kan värdera liksom kunskap på ett vetenskapligt sätt, utan vi behöver ju ha människor som vi har tilltro till och som gör liksom lite det jobbet åt oss och talar om för oss att men nu har vi tittat på det här och så här ligger det till. Och det är ju samma sak med så här representativ demokrati som vi har i Sverige, att vi väljer politiker och sen så låter vi de politikerna fatta beslut åt oss. Och då liksom säger vi någonstans att så här, men jag har förtroende för att du ska kunna fatta de här besluten på goda grunder åt mig. För det blir fullkomligt omöjligt för oss att hålla koll på varenda liten fråga i klimatfrågan. Mm. När vi dessutom då ska hålla koll på alla andra frågor liksom, som rör våra liv dessutom. Mm. Så vi behöver ha människor som vi tar rygg på. Och vi behöver ha människor som vi generellt liksom, litar på. Men vi ska kanske också vara medvetna om att det är inte ett 100% tillförlitligt system. Så för,
ja, nej, just det.
Vi kan...
Mm. Ja, sen tänker jag på det här fenomenet med filterbubblor. Utan att gå in i om det existerar rent matematiskt eller inte och så. Men alltså den här, att vi ju tenderar att röra oss i sammanhang med liktänkande. Och då blir påfyllda av liktänkandes tankar. Och ju i sociala medier då också liksom, så styrs våra, utifrån algoritmer, så vårt innehåll av det vi tidigare har haft och sett och sökt och så. Och att om man då är klimatförnekare så kommer man antagligen att få väldigt mycket information som stämmer med det. Alltså inte bara söka det eller så, utan man faktiskt blir matad med det på ett väldigt...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question?
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bekvämt sätt. Och se det som sanning då. Därför att det är det som hela tiden kommer till en.
Precis. Jag har så dålig koll på filterbubblor. Och jag läser lite olika. Vissa som har tittat på det där och menar att filterbubblor har liksom blivit värre. Och andra som menar att nej, men det har inte alls blivit värre. Utan så här har det liksom alltid varit. Och kanske snarare att man idag får faktiskt information eller så här nyheter och så från fler olika källor än vad man fick kanske innan internets tid eller innan så här sociala mediers tid. Så jag har dålig koll där. Men absolut, jag tänker att det, så där är det ju generellt för oss, att vi också så här drar oss till sammanhang med människor som tänker och tycker ungefär lika som oss. Så det är lite mer så här bekvämt och behagligt att befinna sig med andra människor som tycker ungefär samma som oss själva. Så där. Och där tänker jag väl att det är viktigt att komma ihåg och påminna sig ibland om att så mitt flöde ser ut, så ser inte alla människors flöden ut. Som våra diskussioner går hemma vid köksbordet, så ser det kanske inte ut överallt i Sverige eller i världen. Så. Och jag tror också att det kan vara bra, även om det kräver ju lite mer kraft och energi från oss, men jag tror att det kan vara bra att ibland röra sig lite utanför sin egen bubbla och påminna sig om att men det här som vi tycker är självklarheter, det är absolut inte självklarheter för andra människor. Om man tänker sig att man ska nå människor utanför ens egen bubbla, då behöver man kanske också förstå lite så här, men var befinner de sig och vilka frågor är viktiga för dem och hur går liksom snacket där, och kunna lite mer så här möta de personerna där de är snarare än där man själv är. Men som sagt, men det kräver ju mer arbete. Så jag fattar ju också att man liksom lite så bara vill vara kvar inne i sin egen mysiga lilla bubbla.
Så. Och ett annat fenomen som också ju är intressant vad gäller det här med att förneka, att förneka just när det gäller klimatet, så tänker jag att förneka klimatförändringarna, det finns ju någonting som, och det var ju du inne på också, det finns ju någonting skönt i det, för det är ju mycket skönare att tänka att nej, men det är inga problem, jag kan leva precis som jag vill, det kommer inte bli några problem, alla kommer att ha det bra i alla tider och så. Alltså det här också, det är liksom kortsiktigt bekväma i att välja det framför att kanske ta in de här fakta och inse att det gör ju ont att ta till sig den här kunskapen. Den är ju inte ett dugg kul. Och de förändringar som en del åtminstone av de förändringar som det kräver av oss är ju på kort sikt också väldigt aversiva. Mm. Känns inte så lustfyllda. Mm. Jag tänker det här med att till exempel för många då minska på flygresande. Och man vill gärna åka till olika ställen, man vill gärna upptäcka och uppleva och så. Och så ska man avstå det. Och...
Och där tänker jag, för där, här finns det ju liksom lite olika strömningar där man kanske ibland har testat att försöka verkligen så här jobba med så här skrämsel och skuld och liksom så här, allting kommer gå åt helvete om vi inte gör de här och så, och nästan så här, skrämma folk till förändring. Och sen så finns det andra strömningar som mer är så här, nej men nu ska vi bara prata om det som blir så positivt med den här förändringen och nästan rama in det här som någon slags så här win-win så. Jag tänker att det kan finnas en risk med båda de liksom, extremerna. Vi vet att så här, det funkar kanske inte jättebra att så här, skrämma folk till förändring. Och att skrämsel har en ganska så här, kortsiktig effekt. Så. Men samtidigt så kan det också finnas något lite lurigt eller farligt med att få det att låta som att det här bara kommer vara en härlig omställning. Att vi nästan inte ska märka den. Det kommer liksom bara vara vinster för alla. För även om vi vet att så här, ja, men en stor... Ofta blir människor mer benägna att göra förändringar om vi lyfter fram vinsterna med förändringarna. Så är vi... idag i ett så pass allvarligt läge att vi kommer inte kunna göra tillräckliga förändringar utan att det liksom märks och utan att vi kommer att behöva göra vissa uppoffringar. Och där kan jag tycka att man också ska ha lite liksom mer tilltro till människor att så här, men vi, absolut, vi är kortsiktiga och vi tycker inte om att bli av med grejer och vi vill gärna ha det gött och sådär. Men vi är också kapabla att faktiskt göra uppoffringar för att jobba gemensamt mot ett mer långsiktigt mål. Så vi ska inte vara, jag tycker vi ska ha tilltro till människor där och faktiskt med det liksom tala allvar om det vi behöver göra.
Mm. Så. Mm. Och hjälpas åt att förstärka varandra kortsiktigt för det som är lite motigt, tänker jag.
Ja, och att, precis. Och att förstärka varandra kortsiktigt, det är på icke-psykologiskt språk så han, innebär ju det att vi behöver hitta saker som gör det liksom gött i stunden. Att jobba med de här grejerna och gör det liksom härligt i stunden att engagera sig eller att göra förändringar. Och det vet vi är en jätteviktig grej för att få, både få människor engagerade men inte minst för att människor ska fortsätta vara engagerade. Att man till exempel tycker att det är liksom kul att göra det eller att man får ett nytt så här, socialt sammanhang med människor som man tycker om så att man tycker det är så här roligt att umgås tillsammans. Eller att man märker att det man gör ger resultat. Och då känns det härligt och då vill man liksom göra mer av det. Och det är ju samma sak om man ska göra de här mer så här, så här livsstilsförändringarna. Kanske gå över från blandkost eller kött, liksom köttdominerad kost till vegetarisk kost. Då behöver vi någonstans att den vegetariska kosten som vi äter är god. För är den god, då kommer vi liksom vilja äta mer av den. Och efterhand så kommer vi vänja oss vid att äta den kosten. Då kommer det inte längre kännas som den här stora uppoffringen att inte äta kött. Vi kommer mer ha skiftat över till att vi liksom fortsätter att göra härliga saker.
Så. Där är ju också ett sätt att... komma åt det som man på psykologspråk kallar för kognitiv dissonans. Som är någonting som vi ju ogillar. Och kognitiv dissonans är när det man tänker och värderar inte överensstämmer med det man gör. Vi tycker inte om att ha den motsättningen i våra liv. Och därför så har vi en tendens att värdera det vi gör. Att tycka att det vi gör är rätt. Och liksom. Men det kan man ju jobba med åt olika håll. Alltså börjar man... Får man till exempel med sig en klimatförnekare i att ja, men, kom igen, vi gör den här grejen, vi sopsorterar ihop eller vi gör någonting ihop, så kanske den personen, alltså att sopsortera och förneka klimatet blir plötsligt då ganska konstigt för den personen. Bär ju den på en motsättning. Och då kanske man plötsligt bara tänker att nej, men okej, men det där kanske ändå är rätt vettigt det jag gör. Jag kanske ska fortsätta sopa, för det kanske är bra grej att göra. Och, alltså att genom att göra saker så kan vi börja tycka att de sakerna är okej. Och genom att börja bete sig på ett nytt sätt så börjar de sakerna. Mm. Så är det ju för den som börjar träna. Alltså det finns ju massor, det här ser vi ju överallt hela tiden i livet. Gör vi saker som vi från början inte gillar så mycket så börjar vi efter ett tag och tycka att de är rätt okej.
Precis. Men sen är det här ju det luriga då, att det finns ju flera studier som visar att klimatskeptiker gör ganska så många miljövänliga saker och ibland har lägre klimatavtryck än miljövänner.
Fast inte av klimatskäl kanske?
Nej, precis. Så det är också det, så här, varför gör vi saker? Av vilka skäl? För sopsorterar vi av andra anledningar så kommer inte det att stärka att vi generellt blir kanske mer liksom, positivt inställda till stora klimatpolitiska beslut till exempel. Liksom att de beteendena är för långt ifrån varandra. Och jag tänker många, även liksom, klimatförnekare, bryr sig ofta om miljön och vill kanske inte att det ska ligga skräp överallt eller så. Och många av oss är ju drillade sedan barnsben i att slänga skräpet i soptunnan. Så. Men att man kanske, att kopplingen mellan det och klimatförändringarna är inte alltid tydlig. Så det är bara, det kan vara viktigt att komma ihåg det där. Men sen är det absolut så att när vi gör saker så stärks också anledningen till att vi gör det. Och det är precis som du säger, Liv, att vi tycker inte om den här kognitiva dissonansen. Vi tycker om när det finns som en samstämmighet mellan det som vi tycker och värderar och det som vi gör. Och får vi inte ihop detta så kan vi ju antingen då ändra på det vi gör. Eller så ändrar vi på vår inställning på något sätt. Och där är ju vi människor verkligen så här mästare på att rättfärdiga det vi gör. Och att liksom så här rationalisera. Så att vi ska liksom få ihop det i hjärnan på något sätt. Så att när vi också börjar ändra på det vi gör så kommer ju det också att påverka hur vi tänker och ser på saker och ting. Och det här är inte heller någonting som är unikt för klimatfrågan, utan det här ser ju vi, jag tänker för oss som jobbar kliniskt, så ser ju vi det här hela tiden. Och jobbar ju ofta med att liksom få människor att börja göra annorlunda, för att vi vet att när vi börjar göra saker annorlunda så kommer också våra tankar och känslor inför det att ändras.
Och när vi jobbar med det, då försöker vi ofta få individen själv att börja göra annorlunda. Sen är det ju samtidigt så att om till exempel lagar införs som tvingar oss att göra annorlunda, så förändrar vi vår inställning till det också efterhand. Alltså många, ja men ta till exempel med rökning, så var ju många väldigt skeptiska till att man inte skulle få röka på krogen när det infördes. Alltså rökare framförallt såklart. Idag tror jag att till och med väldigt många rökare skulle säga att det är jätteskönt, för det var äckligt det att röka inomhus. Så att jag menar, vi kan också bli, och då kommer vi ju igen till det här, var ska de stora förändringarna komma ifrån? Den lilla människan eller de stora systemen? Men jag tänker också det här med när plastkassarna blev så mycket dyrare. Hur snabbt alla människor börjar ta med sig en tygkasse, det som kanske många förut tyckte var töntigt och tantigt, och liksom ta med sin egen påse till butiken, det håller man väl inte på med, och plötsligt så tycker vi att det är självklart. Så när vi blir ålagda förändringar, så efter ett tag börjar vi tycka, inte vilka som helst såklart, men när det finns rim och reson i dem, så börjar vi faktiskt tycka att de är rimliga efter ett tag.
Precis. Och det där är ju återigen för att människan är en väldigt anpassningsbar art, och vi vänjer oss väldigt mycket och vi uppdaterar hela tiden våra åsikter. Vi tänker ibland att vi är väldigt, väldigt stabila i det vi tycker och tänker, men det är vi inte, utan vi påverkar väldigt mycket av det som finns runt omkring oss och hur vi ser andra agera och de budskap vi får till oss och de liksom regler och lagar som vi har att förhålla oss till. Så. Och det är också någonting som jag tycker är trösterikt i i när man pratar om de här stora förändringarna som vi behöver göra är att så här, men vi kommer också kunna anpassa oss till det för att vi är ett anpassningsbart släkte.
Men du, en sista fråga om det här med tilltron. Om man nu möter en klimatförnekare, ska man ta debatten och i så fall hur? Har du något tips på hur man ska ta debatten med den personen?
Ja, jag tänker så här att man får fundera över syftet med att ta debatten. Om man tänker så här, nu ska jag förändra den här människan. Eller nu ska jag liksom få den här människan att förstå. Om jag bara liksom så. Om jag bara liksom tar den här debatten så kommer jag få den här människan att förstå. Då skulle jag rekommendera att avstå. Mm. Att släppa den striden. Ta sin dyrbara tid och energi och lägga den på något annat som ger större förändring. Men om det är så här att man känner så här, nej men jag har den här klimatförnekaren i min närhet och hen säger en massa fruktansvärda saker på de här släktmiddagarna och så, och jag tycker det är väldigt jobbigt. Där kan det vara viktigt att få markera och få säga ifrån och säga att så här, men jag tycker inte det här är okej, eller jag blir arg, jag blir upprörd och så. På samma sätt som det kan vara viktigt att säga ifrån om någon säger någonting rasistiskt vid släktmiddagen eller så. Men utan kanske att tänka att så här, det kommer att göra en jättestor förändring för den här personen. Så jag tänker att man får kanske hålla koll lite på sitt eget syfte. För det är så jäkla lätt också att bli insnärjd i ändlösa diskussioner som är väldigt, väldigt slitsamma. Och som faktiskt inte leder till så mycket förändring. Och som snarare kanske leder till att man själv blir utmattad och deppig. Men om man ändå ska prata med klimatförnekare eller så brukar det vara ett bra tips att försöka hitta någonting gemensamt. Alltså någon fråga som man bryr sig om båda två. Och där är så klimatfrågan är väldigt tacksam för att den påverkar alla aspekter av samhället. Det finns nästan alltid någonting som vi kan hitta liksom, något gemensamt som vi bryr oss om. Och sen att försöka vara så här nyfiket, utforskande och ta reda på så här, okay, men hur den andra personen ser på det här. Vad den personen är orolig för och vad som är viktigt för den. Och att snarare liksom försöka hoppa in i den människans skor än att försöka tala om hur fel den människan har. Om man tänker. Men återigen, det här är också någonting som kräver ganska så mycket tid och tålamod och att man själv får hålla i sig och så. Men det kan vara jätte, jätteviktiga samtal att ta. Så.
Just det. Mm. Bra. Tänkvärt. Ja. Mm. Vi sätter punkt för idag.
Det gör vi.
Och vi hörs snart igen. Och ni kan följa oss på Klimatpsykologernas Instagram och Klimatpsykologernas Facebook. Där vi annonserar kommande avsnitt. Tack för idag, Frida.
Tack för
hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.